Ursäkta.
Välkomna. Vilket välkomnande. Ja, hjärtligt välkomna till... vad fan heter skiten egentligen?
Fan inte jag. Mick och Ians podd eller vad fanns?
Ja. Hjärtligt välkomna till Ian och Micks podd.
Ja, visst. Välkomna, välkomna människor. Mm-hmm. Får jag bara fråga dig, Mick, hur mår du?
Jo tack, det är efter omständigheterna väl.
Jag ser på, du är bakfull din jävel. Har du supit igår eller? Vad hände?
Det var lite, det var fest där hemma.
Det var det?
Ja, ja. Ja.
För du brukar i vanliga fall, brukar inte du bli bakfull?
Nej.
Vad jag förstår.
Nej, det, nej precis.
Fan, när vi är på turné, du kan ju sitta upp och supa hela natten och så sen lik förbannat så är du, kommer ner i turnébussen och sätter dig. Då är det liksom, inga problem.
Jag blir vanligt,
helt, jag blir ju helt jävla sjuk. Ja, men ja. Vad har du, det är det jag funderar på. Vad har du för tips för att slippa den här jävla ångestbakfyllan som jag får och liksom, det räcker med att jag drar några bira liksom.
Ja, ja, ja. Jag tror att man ska dricka dyr sprit. Det tror jag är hemligheten.
Okej. Okay. Oh, jag är ju rätt cheap bastard. Och andra sidan, så jag dricker ju faktiskt inte sprit överhuvudtaget. Det kanske är det som är problemet.
Ah, du tänker så, ja.
Jag dricker bara öl. Vet
du. Ja, jag drack faktiskt inte sprit igår heller, utan det var vin.
Ah, ja, okej. Okay. Ja. Men det, du ser, du får hålla dig till spriten.
Ja,
det är det som är grejen alltså. Ja, man blir mindre bakfull om man dricker riktigt dyr, fin sprit. Ja.
Du, förresten, på tal om just dricka alkohol och så. Jag gick in på Systembolaget på deras hemsida. För där kunde man nämligen läsa om träning och hur alkoholintag påverkar den träning som man har. Och det är ju inte, det är ju liksom, det försämrar ju... Det förstör ju kroppen helt enkelt om man då har tränat.
Ja.
Så att jag insåg det, att det är ingen idé att träna.
Ge upp supandet, det kommer jag aldrig på att ta. Nej. Men stod det alltså så här procentuellt hur mycket träningen försämras? Eller var
nej, man nej kan, det var ganska vagt faktiskt. Men jag förstod i alla fall så mycket att det är ingen idé att hålla på att träna. Det framgick tydligt.
Det tycker jag är en jävla bra reflektion på problematiken faktiskt. Men, så du har inga så här direkta bakfylla tips för att slippa bakfylla förutom dyrsprit då?
Nej, det är dyrsprit.
Ingen så här liksom dricka någon jävla te eller ja, du vet.
Ja, du menar alltså för
kaffe,
dagen efter så?
Ja,
nej, alltså mycket vätska tror jag på.
Okay.
Och inte med alkohol i då.
Men du, alltså jag har faktiskt hört det någonstans att det här med baksmälla och det här med återställare, att det faktiskt kan, om du har en riktig, riktig jävla ångest bakfylla och kroppen värker liksom, så kan det faktiskt vara nyttigare rent, alltså för kroppen rent fysiskt, att ta sig en liten jävel, alltså inte så att du går på igen, men att du liksom planar ut,
mjuklanda lite,
snarare än att du går igenom den här jävla bakfylla explosionen av smärta och ångest liksom.
Jag kanske ska prova det då kanske.
Ja, kanske är en bra grej.
Vad kul. Tack för tipset.
Ja, var så lite så. Du får bjuda på en bira nästa gång också. Som tack för det.
Absolut. Du, Ian, det är ju en stor dag idag. Vi har fått celebert besök här till studion.
Mr. David Draiman from Disturbed. Very welcome.
Good to be here.
Nice to see you.
My pleasure.
So how is everything going? You're on a European tour right now with Disturbed, or?
We're here with our friends in Avenged Sevenfold and another band called Chevelle. We had a UK leg with the boys in Avenged Sevenfold as well, that our support band was a band called In Flames, which I'm sure you're familiar with.
Mm-hmm.
It's been great. The crowds have been amazing. It's been a wonderful experience. The camaraderie is great. We're all getting along wonderfully, as we always have.
Yeah, because you toured with both Chevelle and Avenged Sevenfold
many times. We're old friends.
But are you actually in the States? Are you headlining certain areas? And
I mean, it really depends. I mean, we'll headline certain festivals. They'll headline certain festivals. It depends on whether or not our cycles match up. To be perfectly honest. You know, what Avenged has been able to achieve as a band over the course of the past decade is just incredible.
Yeah.
And I couldn't be happier for them. And I'm very, very happy and proud to support them, you know, here in Europe. It's all good. I have no qualms about it whatsoever.
Oh, that's cool. It seems like you're a group of brothers then. So like,
there's no competitive element other than being inspired by each other's performances.
Yeah.
You know what I mean?
Yeah, yeah.
You want to kind of pair yourselves up with bands that make you want to play harder, you know,
right,
that make
right.
you want to step up your game.
Yeah.
We always look for that. And, you know, the Avenged Sevenfold Boys are fantastic live. And we definitely keep each other inspired
right.
on a nightly basis.
Do you get cool. the same feeling when you have like other bands standing side of the stage when you're playing like on a festival or something
that.
That you get like, hey, shit, I'm going to,
I love
know, you
that.
Get fired up.
Oh, no doubt.
Yeah?
No doubt. There's nothing I like more than to have both sides of the stage flanked by fans, colleagues, whomever. There are a lot of bands out there. I'm sure you guys have experienced this too. That love to just throw everybody off.
Yeah, close
yeah,
the stage.
Yeah. We never have done that. And we never will do that. You know, all due respect to those who decide that that's the path they want to take. And don't get me wrong, sometimes there are very legitimate reasons, whether they're production elements, if they have live pyro going off and insurance issues. And I get it. But we always try to establish a safe perimeter that at least everybody who is allowed to be there can be there.
Right.
I love it. It's great camaraderie. It's great brotherhood. So.
That's what I like with a festival scene. It's like you're meeting up with you know, old friends basically, and it's like a big party.
Summer camp.
Yeah, mm-hmm. Right.
Yeah, totally.
So what's the future for Disturbed after this ongoing tour?
You know, right now we're just going to be taking a break. Danny and I have been working on some acoustic material. We're trying to put out an acoustic EP at some point. It's something that we've wanted to do for years and years and years, and now we finally have the opportunity to do it. One of the wonderful things that our immortalized record did is it kind of broke down a lot of the perceived limitations or barriers that we had creatively. Not only with the cover, which I know you guys are familiar with, but with tracks like The Light or tracks like Your Mine. We definitely took a number of left turns and some different directions on the record. And you get to a point in your career where you just can't stay within your box, and you have to think outside of it at times. Sometimes that can blow up in your face. The beautiful thing about the reception to this record has been that it's been incredibly well received, and that our fan base has increased exponentially from the success of it.
It's wonderful.
So it's been a really wonderful blessing.
Pest eller kolera.
Okay, David, pest eller kolera in Swedish. It would be in English plague or cholera.
Yeah, you basically have to choose between two really bad things.
Oh, I can't wait.
And I think, Mick, you got the...
Got it here. All right.
It's from our... This comes from our boss, and he is deranged, you know. This has nothing to do with us.
Yeah, this should be interesting.
You have to choose between... To never be able to play music or even enjoy listening to music, or never ever be able to perform any kind of sexual activity.
Whatsoever.
Oh, wow.
Including masturbating.
Yes, I would guess so, yeah.
Playing the sausage.
Yeah. Is there a gun involved in any of this?
I would definitely go for the non-sex life. I mean, to me, music is sex. It's better than sex. And I mean, I haven't had sex in 2 years, and anyway, here I am, feeling okay.
TMI, brother, TMI. I hope that changes very soon.
I would go for the same thing. I mean, soon I'll be getting to an age where it's not going to be possible without little blue pills anyway. So I might as well start now, because I don't ever want to live without music. I can't imagine that.
I would have to agree with the both of you. For me, the most intoxicating sensation, the most addictive element in the universe is performing live. I will never be able to walk away from it completely. If I do, they'll have to pull me kicking and screaming. I agree with you completely that it transcends sexuality. It transcends no matter how much you may love your partner and the passion that you may share and how good the sex may or may not be, and hopefully it's great for everybody, but one person to one person is simple math. 10,000 to 4 compounds it, right? So there's really nothing that compares
to it. One hell of a group sex, I would say.
Yeah. For sure.
Ja, Mick, fan, snart är det ju dags för en musikalisk, historisk händelseförlopp här i rockbranschstudion.
Mm.
Du och Dave ska ju framföra ett stycke musik här. Helt
precis.
Orepat också, fattar jag som.
Helt orepat, det kan gå precis hur som helst.
Ja, men innan vi drar igång musicerandet här och ska köra då alltså Sound of Silence akustiskt, så vore det ju intressant att veta om Paul Simon, som har skrivit låten, ens har hört Disturbs version av låten.
Did you ever hear anything? Do you have any idea if he ever heard your
version?
Oh, I
know he has. Yeah? I know he has. When we played Conan in the United States, that definitely was part of the, you know, additional fire that, you know, added to the inferno, shall we say. He reached out to our management after the Conan performance. He caught it. And, you know, it's one thing to hear a recorded version of something, and then quite another thing to see if the band can actually pull it off live. And he reached out to our management and asked for my email. Asked if he could send me a note. I'm like, are you kidding? Of course. You know, so it took about 3 days of me losing my mind waiting for this email to come in. And finally came through, and he was just tremendously complimentary. And I was blown away. I mean, I was running around like fanboy all over the place, showing the whole band the email on the phone. And can't imagine showing that. Everybody. And he was even impressed enough with it and gracious enough with it that he put it up on his own social media.
All right.
And gave it his complete blessing, talked about it in interviews. I mean, it was really an overwhelming thing. Mm. It's always one thing when you set out to tribute someone that is, let's face it, one of the most prolific songwriters of all time. But for them to recognize what you've done and love it, it's interesting. I don't know if you know Miles Kennedy, mm-hmm. He's a singer for Alter Bridge. So him and I one time, he was the Art Garfunkel to My Paul Simon Live, and we did live version together a few times when we toured together during the summertime. It came out really beautifully. And I sent that version to Paul as well. And he loved it. He's like, you know, it's interesting, David. I keep on trying to make it more and more simple, and you guys keep on making it more and more epic. And I was like, which I thought was just an amazing comment. You know, the whole thing's been very surreal and very, very rewarding.
Ja, nu har Mick gått och ställt sig här vid synten och håller på att fixa till det sista. Är du nervös, Mick, eller?
Ja, vad fan.
Ja, det här är helt sjukt. Alltså. Det är ju helt improviserat. Alltså. Det är en så kallad jam session då, mellan två stycken fullblodsproffs. Disturbed versus Kvalitetsorkestern i Europe. Nu kör vi.
Dave, what key do you want to go for?
R key.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision's softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon that split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing.
in the sound of silence.
Oh, well, I'm touched. Thank you, David. That was
my pleasure.
Fucking amazing.
Thank you so much, gentlemen. And again, much respect to you and all your accomplishments.
Likewise. Thanks. Thank you very much.
Ja, oh, fan, vad säger man efter det här? Alltså, jag vet inte vad.
Nej, alltså, David från Disturb har lämnat studion här och jag sitter fortfarande med goosebumps här efter detta framträdande. Han sjöng ju fan sönder mikrofonen. Ja, vilken jävla pipa han har.
Ja,
alltså.
Du spelar ju sönder hela jävla klaviaturen. Jag såg, du hade nästan lite, tyckte jag såg lite kukbula på dig där i mitt i låten faktiskt. Om tillåter uttrycket där. David Draiman, alltså inte bara en skitsnygg snubbe, alltså med riktig kvalitetsfrilla om du frågar mig. Mm, men vilken jävla sångare och vilken skön kille.
Ja. Jag vet inte, det här kommer vi aldrig kunna toppa, men vi går vidare med det här i vilket fall som helst.
Det här är listan.
Ja du, ja. Idag har vi baserat listan kan man säga på ett födelsedagsbarn.
Ja, basistificerat kanske.
Just det.
Man säger. Ja, det är ju Steve Harris, basisten från Iron Maiden som fyller år då.
Jajamensan, 61 år.
61, vet du. Mm. Jävlar. Mm. Och då har vi alltså sammanställt listan över intressanta fakta angående Iron Maiden.
Nico McBrain, trummisen i bandet med det fantastiska efternamnet.
Är det påhittat Brain? Alltså Nico McBrain, kan man heta det verkligen?
Alltså, vi kollade ju upp det och han heter ju faktiskt. Han är ju Nicholas Andrew McBrain heter han ju faktiskt.
Det är helt sinnessjukt efternamn alltså.
Skönt.
Ja. Det är ungefär som heta Ian Kukhuvudet Haugland.
Nej,
nästan lika konstigt.
Nej, det är inte lika konstigt. Det är mycket konstigare. Alltså, det är mer som att heta Niklas Järnberg fast man stavar det med HJ typ.
Men vad är han pysslar med, Nico McBrain?
Nej, men alltså där har vi ju en skön story att han är golfkompis med Lasse Berghagen.
Ja, inte nog med att han spelar golf. Han spelar golf med Lasse Berghagen. Det är jävligt intressant fakta här. Ja, Iron Maiden, de har ett dataspel som heter Legacy of the Beast.
Aha.
Där man då alltså kan slåss mot djävulen i form av att man själv då är Eddie, monstret så att säga.
Aha, coolt.
Personligen tycker jag så här dataspel är rätt tråkigt. Jag är mer en sån här flipperkille, du vet.
Det är ju kul.
Kiss har ju ett sånt flipperspel och AC/DC också.
Ja, men jag undrar om inte Iron Maiden har ett också, tror du inte det?
Det är mycket möjligt.
Det känns som att de borde ha det.
Ja, säkerligen.
Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden, är ju faktiskt en man med många strängar på sin lyra, som sagt.
Ja, han är ju inte bara en av hårdrockens mest prominenta sångare, han är ju även pilot till exempel.
Just precis. Han har ju faktiskt både flygit vanliga kommersiella flygningar och dessutom, hans favoritlag i fotboll är ju Liverpool. Så han har ju flygit det laget då till Italien vid något tillfälle.
Ja,
faktiskt.
Ja. Och sen flyger han ju också bandets egna private jet.
Ja. Vad heter det då?
Ed Force One. Jag såg faktiskt den på en flygplats i Tyskland här när de är ute på sin senaste turné. Det är rätt maffigt alltså. Man ser man en jumbojet med Iron Maiden-loggan på sidan. Alltså, fy fan, det är mäktigt. Alltså.
Ja, fan vad coolt.
Så han flyger runt hela världen och giggar. Sen är alltså inte nog med detta. Han har ju även han är ju rätt fiffig på sport också.
Ja, han är ju grym på fäktning bland annat.
Han är väl rankad högt som fan i England.
Nummer 7 tror jag faktiskt i Storbritannien. Och det är inte illa alltså. För en man som håller på med så vitt skilda saker. Dessutom är ju författare. Och så födelsedagsbarnet själv, Steve Harris.
Ja, visst.
61 år idag.
61, ja. Han är också en jävla sportdåre, låt mig säga. Ja. Fotbollsfreak. Och han var ju alltså innan han drog igång Iron Maiden där på 70-talet. Så han var ju jävligt duktig på fotboll. Han var till och med tillfrågad att börja spela alltså i West Ham United, favoritlag där. Men tackade nej.
Ja, det var denna pods lista det. Och vi säger stort grattis till 61-åringen Steve Harris, basist ifrån Iron Maiden. Du, jag ser att du sitter och kliar dig i skägget lite.
Ja.
Ja. Jag såg en läste förresten om en, de hade gjort en sån här undersökning i USA och frivilliga män ute, frivilliga skäggiga män ute på gatan hade man gått och tagit en bakterieodling från skägget på dem.
Okay.
Och så hade man lämnat in det till en mikrobiolog då för att undersöka detta.
Okay.
Och då, hade man, då kom man alltså fram till att flera av dessa mäns skägg innehöll fekaliebakterier. Vet du vad det är?
Fekalier, ja, det är väl alltså bajs, va? Mm.
Samma bakterier som finns i bajs. Och man kunde också konstatera att skäggen innehöll mer såna här bakterier än en toalettstol.
Är det sant?
Ja, ja.
Bajs i skägget, med andra ord.
Ja.
Men hur fan skulle det ha gått till? Det måste ju innebära att du har varit på skithus och torkat av dig i röven och så sen då missat eller fått lite grann under naglarna eller något och sen kliar i skägget då, så att du har masserat in bajset i själva skägg.
Ja, alltså, så kan det ju vara. Men det här, vad jag förstod, så är det alltså fekalieliknande bakterier, det vill säga behöver inte vara just avföring i sig som man har i skägget, utan okay. Bakterier som även en typ av bakterier som även finns i avföring, så att säga.
Man skulle kunna säga att det är skitlika bakterier.
Ja, alltså. Precis. Välkommen till Göteborg.
Ja, då, där är vi så. Ja. Jaha, men intressant det där. Framförallt japanarna har ju väldigt god toaletthygien. Alltså ja, skitstolshygien, kan jag säga. Där har ju de här deras skithusstolar, det har de ju, till att börja med så har de ju alltså uppvärmd sittring.
Just det.
Och så ofta är den mjuk också, så det är som att sätta sig i fåtöljen och bajsa ungefär. Mm. Men inte nog med detta, de har ju även en sån här liten fontän som sprutar en kroppsljummen stråle med vatten rätt upp i köttrosen när man är klar. För att liksom underlätta den hygieniska biten där.
Ja, precis.
Mm. Och inte nog med detta. Nej. Utan det avslutas med när du stänger ner locket då.
Ja.
Så sprutas det ut en liten voft av en fräsch parfymdoft.
Ja. Ja, de har verkligen kommit långt i utvecklingen av toalettstolar. Det måste jag säga.
Är det inveckling av toalettstolar egentligen?
Ja. Ja. Du har verkligen provat.
Ja, alltså jag vet ju att det, jag har ju till och med druckit ur en sån här toalettfontän. Jag såg den och tänkte, vad fan, det måste ju testa.
Ja,
så det gjorde jag.
Fy fan. Det var faktiskt lite grann dit jag ville komma också, därför att när de då har gjort den här jämförelsen mellan skägg och toalettstolar, det är ju att toalettstolar är ofta väldigt fria från bakterier, så det är inte så konstigt att många skägg är skitigare än en toalettstol.
Ja.
Dessutom så framgick det här att det är faktiskt mer, folk som rakar sig har mer bakterier än folk som inte rakar sig. Jo,
det är sant.
Ja, visst,
fan, skumt.
För när man rakar sig, då blir det som små hål i huden och då läcker ut lite blodplasma. Uh-huh. Och blodplasman ger näring åt bakterier.
Shit. Svårt.
Ja, så att du och jag ligger bra till med våra respektive skägg här.
Ja, min skalle måste ju vara formligen en bakteriehärd av bajsbaciller.
Ja, det har du fan.
I och med att jag har rakat på skallen också.
Ja.
Så de här kanske sprider sig uppåt. Det är som ett fekalieuniversum på min skalle där på något jävla vis. Ja.
Jag tror du behöver inte vara orolig, för att jag vill i alla fall lite skit rensa i magen, eller vad säger man?
Ja, det brukar pappa alltid säga.
Mm.
Ja, men Mick, nu får du väl vara färdig. Snackat med skitsnack, helt enkelt.
Precis, men vi kommer tillbaka med mer skitsnack om en vecka, för då gör vi en ny podd.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej då! Rockklassiker.